Välkommen till ännu ett program ifrån Radio Maranata. Idag så har jag tänkt att förmedla det som har varit en predikan i både Rumänien och i Norge. Jag har hållit den här predikan där också. Och i det här programmet så ska vi läsa en väldigt känd och älskad text ifrån Nya Testamentet, ifrån Filipperbrevet. Om du har möjlighet så ta gärna fram din bibel och var med och följ med i läsningen här. Och det jag ska hämta ifrån den här texten är, tror jag, att svara på några väldigt viktiga och relevanta frågor för oss alla. Men vi ska gå in i texten nu med en gång. Vi läser ifrån Filipperbrevet 4. Du lyssnar på Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. I Filipperbrevet 4 så läser vi ifrån den fjärde versen till den sjunde. Det står så här: gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och som sagt, det här är en välkänd text, kanske framför allt den första versen där, gläd er alltid i Herren. Och när man läser texter som man är välkänd i, som man känner till väl, så kan det vara viktigt att man saktar in och verkligen tar in över sig och kanske läser på ett nytt sätt, kanske lägger märke till speciella egenskaper i texten. Och en sak som jag la märke till när jag läste det här för några månader sedan och började förbereda det jag ska säga idag, det var att de här verserna innehåller såna här absoluta ord. Gläd er alltid i Herren, låt alla människor se hur vänliga ni är. Det är såna här ord som alla, ingen, alltid, allt, vad det än är, så är det väldigt absoluta ord. Och vi ska lägga märke till det när vi ser den här texten. Och först så kan vi ju se den här första versen där det står, gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Och här finns ju det här absoluta ordet då, alltid. Det finns alltså ingen tid då man inte ska glädja sig i Herren, eller då man inte kan glädja sig i Herren. Vi vet att känslor går upp och ner. Jag är inte alltid glad, och du är helt säkert inte alltid glad heller. Om du har träffat på någon som alltid är glad, så verkar det nästan alltid som märkliga människor. Och jag tror heller inte att aposteln Paulus förväntar sig att man alltid ska vara glad på det sätt som vi kanske ytligt sett tänker på glädje. Och jag tror att det finns många människor som tänker så här, att vi ska optimera glädje. Man ska vara så glad man bara kan, och vi ska hitta lösningar för att kunna vara så glada vi kan. Och det, jag är inte helt enig i det. Jag tror inte att det handlar bara om att optimera glädje. Men hade man nu velat göra det, om man vill optimera glädje, om man vill göra människor så glada som möjligt, för att säga det så, då hade man kanske varit en sån här inspirationstalare som hade sina tricks för hur du alltid ska vara glad. Men om man gör det, då sätter man fokus bara på människan, alltså bara på individen. Hur ska du bli glad? Du vill vara glad, här är hur du ska vara glad. Men han säger inte bara, var alltid glada, utan han säger, gläd er alltid i Herren. Så det är förutsättningen för att man ska kunna vara glad, att man gör det i Herren, för att Herren förändras inte. Han förändras inte utifrån om vi är rika eller fattiga, om vi är sjuka eller friska, om vi har det bra eller inte, om vi går igenom de absolut största svårigheterna eller inte, så är det ändå så att Herren är densamme, och därför så kan man alltid glädja sig i Herren. Så Herren är förutsättningen, och det är platsen där man kan glädja sig. Det, jag tror att det är det som är poängen i det här påståendet. Glädje är alltid i Herren. Och sen kommer vers 5. Då säger han så här. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Än en gång så kommer det här absoluta uttrycket. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Eller hur milda ni är, står det i andra översättningar. Det är ett ord som handlar om den här andens frukt. Det är samma ord som används om andens frukt i Galaterbrevets 5:e kapitel. Där det står andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, godhet, saktmod, mildhet och återhållsamhet. Så det här vänligheten eller mildheten som han talar om här. Och så han säger att den ska visas för alla människor. Jag tror att du och jag säkert har lätt för att vara milda mot vissa människor. Vi kanske har lätt för att vara milda mot barn eller främlingar eller folk som vi tycker om generellt, någon man är förälskad i eller någon man känner och känner sig trygg med. Men han säger inte låt goda människor känna din mildhet eller vänlighet. Han säger inte låt dina vänner, dina bröder, människor i församlingen ens se hur vänliga ni är. Utan han säger låt alla människor se hur vänliga ni är. Och det är de som ska se det. Så det är det vittnesbörd som de ska kunna förväntas ge om de är ärliga. Om oss som troende. Att vi har den här vänligheten. Den här mildheten. Och jag tror att många vrider sig lite bort ifrån det här mildheten och vänligheten. Man säger det här är inte min personlighet. Ja men jag är lite mer ruff, jag är lite mer tuff av mig, jag är lite mer hård i kanterna, jag är lite mer jag har min stil, jag har mitt sätt att vara och jag kanske inte är så vänlig. Jag tycker inte om att tala vänligt till folk. Jag säger sanningen rakt upp i ansiktet på dem och så får de ta det eller inte. Det är min personlighet. Andra kanske har lättare för den här personligheten, men saken är den att han säger inte vissa av er borde vara vänliga, eller ni som har lätt för att vara vänliga, odla den egenskapen. Andens frukt är mildhet. Och den här mildheten som han talar om här, den riktar han sig till hela församlingen när han säger låt alla människor se hur vänliga ni är. Så man kan ju fråga sig, och jag kan fråga mig och du kan fråga dig själv, är jag känd för min mildhet? Har människor sett det? Den mildheten som han talar om här. Men så säger han heller inte. Och som sagt, om man hade varit en inspirationstalare någonstans så kanske man hade sagt så här. Åh, det är så fint om alla människor kunde vara milda och vänliga. Odla din vänlighet. Men han sätter det här i ett sammanhang för han säger låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Och det är intressant för att både i första Petrus brev och på andra Petrus brev menar jag och andra ställen så talas det om just det här, hur ska vi leva medan vi väntar på Herrens tillkommelse? Och där talas det bland annat om gästfrihet, om vänlighet, om godhet och kärlek till alla människor. Så han sätter den här mildheten som vi ska visa mot alla människor i förbindelse med Jesu tillkommelse. Herren är nära, tiden är kort. Vi har inte tid för andra ting. Och om du är bekymrad för att bli utnyttjad, om du är bekymrad för att folk ska ta din vänlighet och utnyttja den på något sätt, så vet att Herren är nära i betydelsen Herren kommer döma om du har behandlats orätt. Herren kommer att ta hand om saker och ting. Om du har visat mildhet och fått fruktansvärda saker tillbaka. Så var inte bekymrad över det. Herren är nära. Håll ut i den här mildheten, i den vänligheten. Så först så sa han glädje alltid i Herren. Låt alla människor se er vänlighet eller se hur vänliga ni är. Och sen så kommer han till den 6:e versen och det kanske det som är det viktigaste här och det som jag skulle vilja dela med mig verkligen och ge som en uppmuntran. Först så handlar det om det här, hur ska vi kunna glädja oss? Det tror jag är en fråga som många människor frågar sig, hur ska jag kunna vara glad? Och han säger, i Herren är det möjligt. Och så kan man fråga sig, hur kan jag vara mild? Hur kan jag vara vänlig? Jag är inte en sån person. Jag skulle vilja vara mer mild och vänlig. Jo, det handlar om att få perspektivet Herren är nära. Men sen så säger han så här, bekymra er inte för något, står det i den sjätte versen. Bekymra inte för något, än en gång så är det ett sånt här absolut uttryck, inte för något. Han säger inte bekymra er för vissa saker eller så, han säger bekymra er inte för något. Och först så kan vi lägga märke till vad det är han inte säger. För jag tror att det är många som bekymrar sig och som kanske tycker sig ha goda anledningar att bekymra sig. Därför att det finns så stora problem, man har så stora och omfattande problem att man menar att ja, men det är klart att jag måste bekymra mig. Och det Paulus inte säger är, det finns inga problem. Alltså bekymra dig inte för något för det finns inga problem. Det hade varit en lögn att säga att nej, det existerar inte problem. För vissa människor kanske livet är lättare. Men aposteln Paulus, han sa det här medan han själv satt i fängelse och väntade på om han skulle få en dödsdom eller inte. Han är kanske den mycket mer än någon av som jag känner eller någon situation som jag någonsin har varit i, en som borde haft anledning att bekymra sig, men han sa bekymra er inte för något, inte ens för sin egen situation i romerskt fängelse och på väg att bli dömd, men han säger inte att det inte finns några problem, han säger heller inte bry er inte, det spelar ingen roll, va? Låt problemen komma eller gå, det får komma vad som kommer, vi behöver inte bry oss om alla de här problemen, och det har många som försvarsmekanism mot problemet, att man inte bryr sig, att när saker och ting drabbar andra människor, ja men det är inte så farligt, det handlar inte om mig, eller om det drabbar en själv, ja men det löser sig, eller sådär, det är apati, och det är absolut inte det han uppmanar människor till. Man kan minska sina bekymmer i livet genom att inte bry sig, men det är inte det han säger. Och han säger heller inte det som kanske jag är en sån här som ofta gör, nämligen att man flyttar på problemet. Han säger inte bekymra dig inte, det där kan du ta hand om en annan gång. Det där kan du göra någon annan dag. Bekymra dig inte för någonting. Det där löser sig säkert med tiden. För det är bara dumt att prokrastinera eller att flytta på problemen. Det gör inte problemen mindre. Det gör dem oftast bara större. Och han säger heller inte bekymra dig inte för du klarar det säkert själv. Eller du är så duktig så du får det säkert till. Det är att göra sig själv till Gud. Det är att göra sig själv oberoende av Gud. Men han säger ingenting av det. Bekymrar inte för någonting för det finns inga problem. Nej. Han säger bekymra inte för något för du behöver inte bry dig. Nej, det säger han inte. Han säger inte heller bekymrar inte för du kan flytta på problemen. Och han säger inte bekymrar dig inte för du är duktig nog i dig själv. Utan den stora frågan här är alltså, hur ska man kunna låta bli att bekymra sig? Och svaret, det kommer i resten av versen. Bekymra dig inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Och här kommer ännu ett sånt absolut ord. Låt Gud få veta alla era önskningar. Lösningen till att inte bekymra sig för någonting, det är att låta Gud få veta alla våra bönämnen. Och det man gör när man låter Gud få veta alla sina önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse, det man gör då, han nämner de här, han använder fyra olika ord, önskning, bön, åkallan och tacksägelse. Och det är olika delar av bönelivet, så du kan säga att det handlar om all den här kommunikationen som vi har med Gud. Både våra önskningar som kan vara saker och ting som vi frågar efter i vårt oförstånd eller vårt förstånd, det kan vara verkligt eller påhittade behov som vi har. Bön och åkallan, det handlar om den här att det är en intensiv längtan, och tacksägelse, det är när vi får bönesvar, och även när vi inte får bönesvar, att vi alltid lägger fram allting med tacksägelse. Men det han säger här, det är: låt Gud få veta alla era önskningar. Och det vi gör när vi låter Gud få veta alla våra önskningar och böner, det är att vi tar det vi inte kan kontrollera och vi ger det till den som kan kontrollera det. För att orsaken till att vi bekymrar oss som regel, det handlar om att vi inte har kontroll över situationen. Vi har inte kontroll över framtiden. Vi vet inte vad som ska hända. Vi bekymrar oss. Jag bekymrar mig inte för sånt som jag är jätteduktig på. Om jag ska ha en examen i skolan, så bekymrar jag mig inte om jag känner att, nej, men jag har full kontroll på det här. Jag kan göra rätt eller fel. Men jag bekymrar mig inte när jag har full kontroll. Det är när jag inte har kontroll som jag bekymrar mig. Och därför så handlar bönen om att överlämna det som man inte kan kontrollera och ge det och lägga det i Guds hand. För det andra så handlar det här om att låta Gud få veta alla våra önskningar. Det erkänner Guds suveränitet över varje situation. Alltså, vi hade inte gått till Gud om vi inte trodde att Gud kunde lösa det. Om Gud är vår sista lösning, om Gud är sådär, ja, nu har jag försökt det här på alla sätt och vis, men jag får det inte att funka, eller det här är någonting som verkligen ligger utanför min kontroll, nu tar jag med det till Gud. Då hade inte det handlat om att Gud var suverän, då hade det handlat om att Gud var en hjälparbetare eller en sista lösning eller en sån där panikgrej. Okej, då får vi fråga Gud när ingenting annat fungerar. Men han säger inte: låt allt som ni inte själva kan kontrollera eller allting som ni själva inte kan bär fram det inför Gud. Utan han säger: låt i allt era önskningar komma fram inför Gud. Så det erkänner Guds suveränitet. Och det gör oss beroende av Gud istället för oberoende eller autonoma. Och det är väldigt viktigt. Det är en väldigt viktig del av vår relation till Gud, att vi är beroende av honom, att vi erkänner vår beroende ställning. Och just det här att vi tar allt som är på vårt hjärta och ger det till Gud, alltså både smått och stort, det bär vi fram inför Gud. Det är så fantastiskt, därför att du kanske tänker att, ja, men jag har så många bönämnen som är oviktiga, så många saker och ting som jag tänker på som egentligen inte är så väldigt viktiga. Och det kan stämma. Men när vi tar det som är oviktigt och ger det till Gud, då, som sången säger i den här "fäst dina ögon på Jesus", så står det: alla ting runt omkring smälter bort som snö. Och det kanske inte är just det som sången handlar om, men jag skulle vilja säga att när vi bär fram de små sakerna inför Gud, och det som kanske handlar om vår egen egoism eller våra egna själviska önskningar, så får det sitt rätta perspektiv därigenom att Gud, att när vi bär fram det inför Gud, så löser det sig av sig själv. Har du tänkt på det någon gång, att du kan ha ett stort problem och så pratar du med någon om det, och då visar det sig, då får du liksom rätt perspektiv på det. När du ser den andra personen, om jag var bekymrad för att bli gammal och jag gick till någon som var gammal och berättade om mina bekymmer, så kanske själva det att jag berättar det för den här äldre personen kanske får mig att förstå, ah, det kanske inte är så stort problem som jag tänker mig. Eller om jag går till någon som är väldigt trygg i sin tro på Gud och talar om min otrygghet, så kan bara det här mötet lösa upp väldigt mycket som man trodde låg där och skulle förstöra. Men det gör inte, därför att när man bär fram de små sakerna så får det sitt rätta perspektiv. Det får sina rätta proportioner. Men också de stora sakerna, och det kan ju vara otroligt mycket som verkligen är bönämne, som verkligen är viktigt på alla sätt och vis. Och det som är viktigt, det hamnar där det ska hamna. Vi lägger det i dens händer som verkligen kan göra någonting åt det. För Gud är den som kan göra mirakel. Gud är den som kan förändra det omöjliga, som kan ta det omöjliga och göra det möjligt. Gud är den som vet allt, Gud är den som älskar oss. Så den allsmäktige, han älskar oss, det är lösningen på alla våra bekymmer. Och så den sista versen, den sjunde, säger: då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Alltså den övergår allt förstånd. Ännu en gång ett sånt absolut uttryck. När vi bär fram allt våra bekymmer inför Gud och låter honom få veta det, då kommer friden att börja regera i oss. Och motsatsen till frid, ja, det är ju både krig, alltså det yttre, stridigheter med saker och ting runt omkring oss, men också bekymmer, nämligen det inre. Vi har ju både frid och fred som uttryck på svenska, och jag tror, utan att jag har forskat så djupt i det, men min känsla är att fred handlar väldigt mycket om de yttre omständigheterna, medan frid handlar om de inre omständigheterna. Så, och här står det: då ska Guds frid som övergår all förstånd. På grekiska så finns det bara ett ord för det här, eirene, som betyder fred eller frid. Men han säger ju att det ska bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Så det handlar både om det yttre. Och hur får vi den yttre friden? Jo, den får vi just där genom att vi vet att Jesus ska komma tillbaka. Vi behöver inte bekymra oss för saker och ting. Vi behöver inte försvara oss med aggressivitet. Utan vi kan låta alla människor se hur vänliga vi är. Därför att Herren är nära. Vår domare, vår återlösare, han är nära, och vi lägger allt i hans händer. Det är det yttre, det som kan skapa den yttre freden. Men medan vi väntar på honom, medan vi väntar på att han ska komma tillbaka, medan vi ber här i denna tiden, Maranata, kom Herre Jesus, så kan vi också få uppleva en inre fred. Och den inre freden, den handlar om att släppa in fredsfursten i sitt eget liv. Alltså Jesus kommer tillbaka, det är sant. Men Jesus kan regera i våra liv redan idag. Det han säger är: då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Så vi blir bevarade i Herren Jesus Kristus. Vi blir bevarade i honom. Och den här inre friden som vi får uppleva då, den kommer också att skapa frid i församlingen. Skapa frid mellan syskon. Skapa frid där det innan var bekymmer och ofred. Och jag vet att det här låter som... Det kan både låta som att, ja, men det här är självklarheter, och det kan också låta som att, ja, men det här, du förstår inte hur svår min situation är, du förstår inte hur det ligger till i mitt eget liv, men och det gör jag ju inte, men jag tror att det här är väldigt applicerbart på oss alla. Jag måste säga, för min egen del så har det här bibelordet blivit väldigt allvarligt, därför att jag har svårt för att bära fram det som jag bär på, det som bekymrar mig. Jag har svårt för att bära fram inför Gud väldigt ofta, och jag måste många gånger be om förlåtelse till Gud just därför att jag inte bär fram till honom det som är i mitt liv, det som är mitt bekymmer, för att jag tänker att jag ska kunna lösa det själv. Men och att bära fram saker och ting inför Gud betyder inte att man frånskriver sig själv sitt ansvar, utan det är från det mötet med Gud som man kan gå ut och faktiskt göra det som är rätt. Så jag skulle vilja uppmana oss och uppmuntra mig själv och dig som lyssnar här att se upp. Se till Jesu död och uppståndelse som den frid som evangelium ger. Det faktum att vi kan träda fram inför nådens tron och få hjälp, nåd till hjälp i rätt tid, det är vår trygghet. Och ska jag vilja säga till var och en: öva dig. Öva dig i de här sakerna. Pröva Gud i de här sakerna. Öva dig i att glädja dig i Herren alltid. Inte bara öva dig att glädja dig, bli en gladare person, det betyder ingenting. Men sök Herren och finn den glädje som är där alltid. Öva dig i att demonstrera mildhet mot alla därför att Herren kommer, som vi läste i den femte versen. Öva dig i att lägga bort bekymren, som vi läste i den sjätte versen. Och inte bara några av bekymren, utan alla bekymmer. Bekymmer är inte för något. Och öva dig i att vända dig till Gud med alla dina böner. För då kommer Guds frid som övergår allt förstånd att regera i ditt liv också. Gud välsigne dig. Vi ska alldeles strax lyssna på en sång av Camilla Eliasson, min hustru, som sjunger sin egen sång som handlar om bönens betydelse. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på ett program ifrån Maranata Podcast med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har också blivit sänt som program i Stockholm och Örebro närradio. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070-201-6020. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
Herre, hör mitt hjärtes ro när ni är i bed. Att jag är bäst.